Du lyssnar på podden Ledarskap med Mikael Soderling. Jag är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Och i den här podden utforskar jag tillsammans med chefer, branschkollegor och andra intressanta personer hur det är att manövrera i ledarskapet. Varmt välkommen! När jag sitter här med dagens gäst påminns jag om att förutom att jag har ett jobb som aldrig blir tråkigt också har förmånen att i jobbet få lära känna intressanta människor som jag förmodligen aldrig skulle mött i ett annat sammanhang. Och en sån person är du, Pia Almbö, som jag har haft glädjen att få samarbeta med i mer än en kontext. Och då uppstår frågan, vem är du och vad jobbar du med, Pia?
Men hej Mikael och tack för att jag får vara här idag. Det känns ju fantastiskt roligt och lite nervöst också. Det här är första gången jag har en mikrofon upptryckt i ansiktet så här i ett samtal. Mm. Men jag, Pia heter jag, bor i Nyköping och jobbar som skolchef på Campus Nyköping sedan 1,5 år tillbaka. Just. Mm. Man kan säga att jag har kommit hem efter att ha pendlat i 20 år.
Ja, det är på tiden får man säga.
Det kan man säga.
För jag vet att du var ju i Norrköpings kommun, det var jobbet innan.
Ja, det stämmer.
Och vad hade du för titel nu igen?
Alltså då hette jag verksamhetschef. Mm. Och det är ungefär som det jag gör idag, fast den titeln var annorlunda. Uppdraget var lite större också.
Ja, just det.
Norrköping är en större kommun.
Ja, men precis. Det är också så, det vill jag säga, tack för att du är här. Jag vet att du har ju tagit dig hit från Nyköping,
ja.
Så vitt jag förstår enkom för det här.
Ja.
Ja, så ett extra tack för det att du har transporterat dig hit. Och sen också innan vi börjar inspelningen så konstaterar jag att vi bägge två är lite förkylda.
Ja.
Jag var förkyld i mitt förra blogg, inte blogginlägg, mitt förra podcast. Inlägg heter detta. I den förra podcasten var jag på väg att bli förkyld. Så där har man mig snörvla. Och det finns en risk att man får höra mig snörvla nu mer. För nu är jag på väg ut ur förkylningen. Jag vet inte hur det är med dig och din röst. Känns den?
Ja, men det känns okej faktiskt. Ja. Men jag är lite förkyld jag också.
Ja, vi får liksom hanka oss fram helt enkelt.
Ja. Men vart ska vi börja tycker
ja.
Du?
Ja, om vi börjar så här då. Hur kommer det sig att du valde chefsbanan?
Ja, den där frågan är ju inte så enkel. Men det är ju faktiskt så här att jag valde nog inte det. Utan det var nog tänkt så ifrån början. För alla saker som jag har gjort så har jag vare sig jag har valt eller inte blivit ledaren i rummet eller i gruppen.
Mm.
Och när jag var lärare direkt efter lärarutbildningen så insåg jag att det räckte inte. Jag behövde ha en titel där jag också hade mandatet att göra massa saker. Mm. Och då tänkte jag att då behöver jag bli chef.
Mm.
Och då sökte jag ett jobb som biträdande rektor.
Mm.
Och han som intervjuade mig då var den högsta chefen på den arbetsplatsen. Och han ville inte ha mig, utan han valde en annan. Och då tänkte jag så här att, hörru du, jag ska komma tillbaka hit och då ska jag ha ditt jobb.
Jajamän.
Och nu har jag dig idag.
That's the spirit.
Jajamensan, det tog 20 år.
Det är jättekul.
Ja, visst är det.
Ah. Så, du säger, nu ska man inte bokstavstolka dem, men det kanske inte var så att jag valde chefsbanan, men det hör att du vill ha ett mandat och möjlighet att göra saker.
Ja.
Har det blivit så då? Har du fått det mandat du
behöver? Ja, det vill jag påstå att jag har fått. Och många gånger så har jag också fått ytterligare mandat. Det har hänt flera gånger. Jag har sökt ett jobb och jag har fått jobbet och sen har det gått en ganska kort tid och sen har jag fått frågan, kan du tänka dig att göra det här också eller kan du tänka dig att ta ett större uppdrag? Och ja, då har jag gjort det.
Mm. Så du har ett begrepp som du introducerade mig för, jag kommer inte ihåg exakt när, och det begreppet är kliniskt kärleksfullt,
ja,
som någon form av filosofi kring ledarskap.
Ja, det stämmer.
Så nu här med micken upptryckt i ansiktet, ja. Vad betyder kliniskt kärleksfullt?
Ja, alltså för mig är ju det kristallklart. Men om man tänker så här att som chef så får man ju ett uppdrag som ofta handlar om att genomföra saker inom lagens ram och man har en budget och man har en personalgrupp som ska göra saker. Det behöver vara ganska strikt och kontrollerat och fyrkantigt.
Mm.
Det är det kliniska.
Mm.
Men i mitt ledarskap, när jag vill få andra att utföra saker i det här kliniska, så sker det kärleksfullt.
Mm.
Jag tror inte jag kan förklara det
bättre.
Men
jag frågar så här, om jag vore din medarbetare, hur skulle jag märka
att det var kliniskt
kärleksfulla?
Mm. Du skulle känna dig trygg för att du skulle veta att om det skiter sig för dig så kommer jag fånga upp dig.
Mm.
Och se till att du kan resa dig upp igen och köra vidare.
Mm.
Samtidigt så finns det ju höga krav och förväntningar ifrån mig att du också ska utföra ditt uppdrag.
Mm.
Jag är beredd att göra allt jag kan för att du ska lyckas. Mm. Och där i ligger det kärleksfulla.
Mm. Man kan väl säga att jag har inte varit i medarbetare, men jag har varit konsult för dig.
Mm.
I vart fall i två kontexter, två olika ledningsgrupper har vi jobbat med.
Mm.
Plus att du har jobbat också individuellt. Men jag tror jag sagt det till dig, men att du har gjort det så gör jag det nu. Du har ju varit en otroligt bra uppdragsgivare för mig. I alla möjliga avseenden, alltså att se till att jag har fått mina förutsättningar, se till att du har gett mig det mandat jag behöver, och du har också flera tillfällen visat väldigt mycket omtanke. Allt ifrån att det är larviga saker som att jag petar med maten, där du har fixat annan mat, vilket är typ så här fantastiskt att du fångar upp det, till liksom förutsättningar i konsultrollen.
Vad roligt
den,
att du säger.
Men den har jag liksom upplevt då, ska vi säga, det kärleksfulla. Att så här, PS got my back, lite grann så har det känts. Och då blir jag som bäst som konsult. Och då tänker jag att det gäller ju dina medarbetare. Om du behandlar dem som du behandlar mig, då har ju de jättebra förutsättningar.
Jag tycker det i alla fall att det är så. Det är ju inte alltid man som medarbetare eller chef är mottaglig för den här typen av ledarskap.
Är det så?
Ja, så är det. Alla vill inte ha den här kärleken.
Uh-huh.
Utan en del nöjer sig med det kliniska. Och då blir det svårt för mig. För att jag kan inte bara göra det ena utan det andra. För mig hänger de här två delarna ihop.
Nu tittar jag upp i taket och tänker, om du vill och kan dela med dig, hur har du något exempel på det?
Ja, alltså det är ju, jag märker ju när jag pratar med en chef eller medarbetare om man inte är intresserade av det omtänksamma och kärleksfulla, då får jag ingenting tillbaka. Dörren stängs. Det går, vi pratar inte med varandra på samma nivå.
Mm.
Utan det är bara uppdraget. Det är bara det kliniska. Det är bara prestation. Bara leverans. Det finns ingenting. Ingen relation och ingenting mellanmänskligt. Det finns ingen mjuka värden. Sådana medarbetare och chefer har jag ju också haft. Och då blir det inte så bra som det skulle kunna bli.
Ja, men då tror jag att jag förstår lite mer faktiskt. Jag tror man får tänka högt kring en analogi då när jag träffar klienter. Det är inte samma sorts relation.
Nej.
Såklart. Men det finns element av att vårt samarbete kan ju finnas på skala från liksom nästan kladdigt, intimt till ska vi säga då, liksom kliniskt då, eller blandar inte in mig i vår relation till exempel. Nej. Och ska vi göra någonting tillsammans som i någon mening är svårt, vilket det alltid är i mitt jobb. Alltså inte för mig personligt svårt så, men vi har någonting mäckigt framför oss. Eller vara chef, leda är också svårt. Då gynnas ju det av att vi har någon slags minimi-relation.
Ja, absolut.
Där jag vågar öppna mig för dig sårbart och du vågar säga att Mikael, det här är lite mäckigt för mig. Mm. Är det lite grann det vi pratar om?
Ja, men det är faktiskt så. Det är svårt att samarbeta med någon, vilket man ju gör när man är chef. Man samarbetar ju med alla möjliga människor, men även sina underställda. Ja. Och om vi då inte har en relation, hur ska vi då kunna trockla oss igenom alla svårigheter som det innebär att jobba med de här sakerna, som till exempel i skolan?
Ja, det verkar, eller verkar det, jag är med på vad du menar. Mm. Det finns ju så otroligt mycket att prata med dig om. Så jag bara kastar ur mig ett ämne här.
Ja.
Förändringsledning.
Mm.
Höjdpunkter och lågpunkter, framgångsfaktorer och misslyckanden. Mm. Vad är förändringsledning, Pia?
Alltså förändringsledning för mig är ju att hela tiden gå framåt. Mm. Jag tänker att det är motsatsen till att förvalta någonting. Och om man vill att någonting ska förvaltas, så ska man inte anställa mig.
Mm.
Men om man vill att det ska röra sig framåt, kanske till och med bli lite oreda först för att sen röra sig framåt, då kan man anställa mig.
Mm.
Jag tror att det är där jag är som bäst.
Mm.
När det blir för stilla så blir jag uttråkad.
Mm.
Och då går jag vidare.
Kan man anta att du har haft allt ifrån väldigt lyckade förändringsprojekt till saker som har gått mindre bra?
Ja, det kan man nog anta. Ja, det kan man anta. Men jag tänker så här att jag misslyckas inte, utan att inte gå i mål är för mig inte samma sak som att misslyckas, utan det är ju snarare, det handlar om ett lärande. Och jag tycker att jag lär mig varje dag, både stort och smått. Och alltså jag tycker nog att jag lyckas varje dag, men jag har också missade lyckanden varje dag, i stort och smått.
Absolut. Jag tror inte namnet på honom, det var chef jag jobbade med för många år sedan. Så han, jag hade inte hört uttrycket förut, han hade uttrycket win some, learn some.
Ja.
Det var ju väldigt så här,
precis.
Den var bra. Liksom. Ja. Då är det inte misslyckat.
Nej.
Utan vad lär vi oss av det här då?
Ja.
Men bakgrunden till frågan egentligen, så här, du är väldigt erfaren, du har varit med väldigt länge.
Ja.
Vad har du lärt dig om förändringsledning under årens lopp?
Alltså det är inte lätt,
utan
det handlar om att ha tålamod och hålla i och hålla ut och faktiskt stå pall för ganska mycket fulhet.
Så är det fulhet?
Ja, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men alltså som förändringsledare så då har man ju ett uppdrag att skapa en förändring, att göra en förändring.
Mm.
Alla gillar inte förändring.
Nej.
De flesta inte.
Nej.
Vilket gör att det blir inte så nice på arbetsplatsen ett tag. Och den som ska leda den här förändringen får ju ofta utstå massa fulhet.
Mm.
Och det kan vara fula mejl eller massa skitsnack. Och, ja, men det kan vara alla möjliga saker. Mm. Man behöver fixa det.
Mm.
Då är det bra att ha en sån som dig. och få lite coachning av.
Mm.
Det tycker jag är jättebra.
Mm. Tack. Jag är lite upptagen av det här med förändring precis idag. För jag håller på att skriva ett blogginlägg om en förändringsprocess. Som kanske inte blev 100% faktiskt. Och jag har funderat jättemycket senaste veckan på framgångsfaktorer, vad ska man göra, vad ska man inte göra, och jag kan se en företeelse, och innan jag säger den så vill jag säga, jag är den första att säga så här: det här är svårt.
Mm.
Okay? etablera att det är jättesvårt med förändring. Det som du säger, de flesta gillar ju inte förändring. Jag sa det i det förra podcasten att jag är en av Sveriges mest konservativa personer. Jag själv gillar verkligen inte förändring.
Nej.
Inte ens små förändringar. Nej, men jag tycker det är jättejobbigt. För då finns inte den här mjölksorten längre liksom, på ICA. Mm. Så jag har väldigt stor respekt för att det här som man kallar förändringsmotstånd, hur det kan uppstå och fortleva av sig självt. Men dit jag på väg är, olika insatser där jag blev, eller i olika förändringsinitiativ jag blivit inkallad som konsult, beroende på karaktären på uppdraget. Men om det är lite större, lite mer komplext, så brukar jag försöka ordna någon form av en strukturerad samtalsform. Då till exempel en sån som du då kanske sitter på ett podium och så intervjuar jag dig. Hörru Pia, nu vet jag att ni ska göra den här förändringen. Kan du berätta lite om bakgrunden och under strukturerade former liksom intervjua dig. Och sen så får man naturligtvis då, antingen kan man sitta liksom, man kan sitta på olika sätt, man kan sätta folk runt omkring, alltså i koncentriska cirklar. Och så får folk skicka in frågor, eller om du sitter på ett podium. Och då brukar jag alltid coacha min uppdragsgivare. Sälj inte. Övertala inte.
Nej.
Var inte liksom som en politiker. Utan tala öppet och naket om det här. Och låt inte påskina att det här är enkelt.
Nej.
Men jag skulle säga att nästan varenda gång så blir det ett politikersnack.
I alla fall.
Ja, i alla fall. Och då tror ju inte jag att de här människorna liksom, de saboterar. Men jag tänker att det är en jäkla press på en sån som dig idag.
Ja.
Den som ska leda, stå i centrum och få klä på sig all den här fulheten. Ja. Och man vet vad som komma skall. Och så blir man kanske lite nervös och osäker. Så börjar man sälja. Och i samma sekund som man börjar sälja, då är det ju kört.
Mm.
Vet du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att om man kanske tror att man är en förändringsledare och så tar man ett sånt uppdrag och sen upptänker man att ja, men det här var inte min grej utan jag kanske är mera åt det förvaltande hållet.
Mm.
Det är inte sämre, det är inte det jag menar, det är bara en annan typ av ledarskap.
Mm.
Men jag gillar när det är lite tufft.
Mm.
Det tilltalar mig, jag tror att det är då jag är som bäst.
Mm.
Och jag tror att man måste ha den känslan för att det ska bli bra. För att man ska stå ut med den här fulheten som man möter.
Mm.
Och jag menar, de uppdragen jag har haft, det har ju alltid blivit bra till slut.
Mm.
Så det gäller att härda ut.
Om du skulle ge liksom ett råd... Vad jag hör är liksom lite grann din filosofi, hur du tänker kring det. Men om vi tänker oss att satt en tredje person i rummet, en ung, rask chef som är ganska ny idag och kliver på liksom, och som ska leda ett förändringsuppdrag. Vad skulle du ge honom eller henne för råd? Hör du, unge man, tänk på följande. Vad skulle det vara för någonting?
Då skulle jag säga så här, att skilj på roll och person.
Mm.
Lämna kvar rollen på jobbet och gå hem och vara ditt privata jag.
Mm.
Och må bra i det.
Mm.
Det tycker jag är det absolut viktigaste.
Mm.
Det är inte så lätt. Och även om jag har varit chef väldigt länge så är det fortfarande svårt.
Mm.
Och ibland klarar jag inte det. Då kommer rollen med hem och så saboterar det hela kvällen eller helgen eller nattsömnen.
För att du liksom sitter och funderar på saker och ting.
Ja, och det är ju så att om man under en längre tid blir utsatt för den här fulheten, till slut så kryper ju det in liksom, och blir en sanning att men gud, nu har de ju sagt till mig att jag är så jäkla korkad i 4 månader. Det måste ju stämma. Liksom.
Mm. Mm.
Så till slut så tror man på den här fulheten. Och mitt råd är, gör inte det.
Nej.
För det är inte sant. Det är du i din roll och det uppdraget du ska utföra.
Jag har ju skrivit en guide som man kan beställa från min hemsida. Vad heter den nu då? Den heter Vad du inte visste om förändringsledning, tror jag att jag har döpt den till. Men den kan man gå in på hemsidan. M som är Mikael, msoderling.se. Så går man till kostnadsfria guider på hemsidan. Dit jag på väg är, i den skriver jag om att det kan uppstå ett narrativ.
Ja.
Den här förändringen är usel.
Ja.
Och nu vet alla vi det. då är det ju uppförsbacke.
Ja.
Och en sån som du, då blir ju liksom projektionsytan för hur uselt det här är.
Ja.
Jag har ju träffat människor av din kaliber, alltså riktigt erfarna, stabila chefer som har suttit och gråtit framför mig.
Ja.
Som då kanske inte riktigt har lyckats skilja på.
Nej.
Ska vi säga. Eller inte lyckas, har inte den här, vad heter det?
Integritet.
Huden.
Ja.
Skyddet. Mm. Utan bara ta det personligt. Så när du pratar om det här, jag har ju sett det, jag har ju känt in på skinnet.
Mm.
Jag sitter den här människan som är en stabil, erfaren chef och gråter.
Mm.
Så det är tufft på alla fronter.
Ja, men det är det. Men alla de här tuffa sakerna, om man kan ta sig igenom det och komma ut på andra sidan, så finns det ju alltid erfarenheter därifrån som man kan ta med sig till nästa.
Mm.
Det är ju också ett lärande. Men det är inte lätt att vara chef och ledare idag. För det är ett tufft samhälle. Det är tuff arbetsmiljö. Det är tufft idag.
Vad tänker du, om du då backar 20-30 år.
Ja.
Vad skulle du säga, vad är det som har förändrats då? Och hur har det blivit så?
Ja, men jag tror att hela samhället har blivit hårdare. Det är ju på väg att spåra ur på alla håll och kanter. Vi har ju inte riktigt, vi vet ju inte vart vi är på väg någonstans. Mm. Det är krig på andra sidan vattnet och AI står utanför dörren eller till och med har klivit in i rummet. Och det är brottslighet, ja, det är massor med saker som händer.
Mm.
Och just i skolans värld så ser vi att alltså, det har blivit en väldigt hård miljö.
Mm.
Och det påverkar ju alla som jobbar där.
Mm.
Vi kan inte vara som vi var förut, utan vi måste tänka på ett nytt sätt.
Mm.
Det är tufft. Det är tufft idag.
Ja, jag råkar hålla med.
Oh,
vi är ungefär lika gamla. Jag är född 64, du är väl en dam.
Ja,
inte
jag är yngre.
Ja, men... Ja. Igen, i det förra poddsamtalet med Anders Ren som jag hade, så pratade jag om liksom, samhällsutveckling. Allting går fortare och det är mer gränslöst. Det är inte riktigt samma sak du pratar om kanske, men alltså att definitivt det är krig. Vi har liksom gängbrottslighet, sprängningar. När vi skulle göra ett uppdrag i Nyköping senast, så hade du smält en bomb typ kvällen innan, vill jag minnas.
Precis.
I Nyköping?
Ja, jag vet.
Va?
Det är jättehemskt.
Det är en pittoreska idyll.
Ja!
Så samhällsutveckling, jag är helt med på vad du menar med samhällsutvecklingen. Sen kanske inte jag har satt i samband med liksom yrkeslivet, men i skolan är ju i kontakt med samhället.
Ja, men så är det. Och jag jobbar ju med vuxenutbildning som handlar om en jättenära kontakt med arbetslivet och branschen. Och det hänger ju väldigt nära ihop.
Mm.
Vi är ju en del av samhället, vuxenutbildningen, så det blir påtagligt när det ändrar sig ute i samhället.
Mm.
Så det är tufft.
Är du mer optimist eller mer pessimist om de kommande 10-20 åren?
Optimist.
Du är det?
Ja, definitivt. Jag får
skönt att någon är där.
Ja, men jag är där faktiskt. Mm. Det ska nog mycket till för att jag inte ska vara där.
Mm.
Jag kanske är lite naiv där, jag vet inte.
Mm.
Jag vill gärna tro att allt kommer lösa sig till slut och det goda vinner.
Ja, and that's the spirit.
Ja, precis.
Bra. Är det någonting som du sitter och klurar på som vi skulle kunna prata om? Eller?
Du ställde en fråga för tag sedan om misslyckanden och... Någon sån berättelse. Och för länge sedan när jag hade ett uppdrag. När jag klev in i det uppdraget så fick jag ju ärva utav min företrädare. Allt som pågick där.
Mm.
Och allt som funkade och inte funkade. Och bland annat så fick jag ärva... ägarskapet av en hel del ESF-projekt som inte hade skötts särskilt bra.
För en lekman, vad är den här förkortningen?
Europeiska socialfonden.
Tack.
Man ansöker om medel för att göra olika projekt och sådär.
Och,
Och på den här arbetsplatsen så var man väldigt framgångsrik i att ansöka om sådana här pengar. Så man hade, kommunen hade fått väldigt mycket pengar. Men inte tagit hand om projektet, vilket gjorde att det blev svårt att redovisa tillbaka till ESF. Och det här ärvde jag när jag kom till den här arbetsplatsen. Och det blev så pass illa så kommunen var tvungen att betala tillbaka många miljoner till ESF. För att det gick inte att redovisa ordentligt. Och då visste jag att någon måste ta ansvar för det här. Och det var ju jag då. Och jag förstod att här, ja men jag kommer få sparken.
Så pass.
Ja, så var det. Och jag hade blivit kallad till kommunstyrelsen den här dagen för att berätta om mitt misslyckande som jag ju hade ärvt då. Och jag förstod att där jag, ja, sen får jag lämna in nycklarna och gå hem. Och jag vet, det här var den 8 februari, det är min födelsedag. Och jag vaknade den här morgonen, jag var förkyld och det var bara inte bra. Och jag visste att okej, idag kommer jag få sparken. Så jag åkte till KS och blev inkallad dit och skulle då stå till svars för det här.
Vad säger jag, för den som inte jobbar i kommunala KS?
Kommunstyrelsen, då, förlåt. Ja, kommunstyrelsen är det. Det är ju kommunfullmäktige och sen är det kommunstyrelsen och sen är det nämnderna nedanför. Ja. Men då bestämde jag mig där då på sekunden att jag har ju ingenting att förlora här, utan det är ju bara att förklara att den här röran har jag ärvt och den som är ansvarig var egentligen KS, för det var de som hade ansökt om det här projektet. Så jag bestämde mig för att helt öppet och ärligt och naket berätta om uppdraget jag hade fått och de rent urusla förutsättningarna jag fick också. Det slutade med att kommunstyrelsen applåderade och socialnämndens ordförande till och med kom och pussade mig på kinden och det påbörjades därefter ett bra kvalitetsarbete kring sådana här saker och jag fick inte sparken. Men den här berättelsen bär jag alltid med mig som just det här med att inte gå i mål med saker och ting, det är inte att misslyckas utan det är ju faktiskt ett lärande. Det här var ju ett väldigt stort lärande. Ibland tjänar man på att vara helt naken och totalt blotta sig och vara genuint ärlig. Då kan man till och med få applåder och respekt istället för att försöka trassla in sig i förklaringar som man inte riktigt kan stå för. Så det här var både det mest, det jag minns med värme, men också bland det svåraste jag har gjort.
Men det var lite grann, du nämnde någonting på temat att jag har ingenting att förlora.
Nej.
Så då kunde du komma ut, som du uppfattade, äkta och naket, sa du till mig också.
Totalt.
Ja. Det är fantastiskt. Gå mot sin egen avrättning och komma därifrån levande.
Ja, men precis. Med en kindbuss dessutom. Ja, ja.
Spännande.
Har du varit med om sån där svår grej?
Ja, absolut. Herregud, alltså. Ja, absolut. Alltså, i början av min konsultkarriär så hade jag väl en kombination, ja men alltså som man ofta, man är ny liksom, en övertro på sin egen förmåga och en förmåga att, eller jag vet inte, jag säger kanske någonting om min personlighet mer, men en övertro på min förmåga och underskatta svårigheterna. Jag kommer ihåg ett uppdrag för 10-12 år sedan, jag skulle leda en workshop med kanske 50 pers i rummet och jag hade gravt underskattat svårigheterna i det där och hade iscensatt en metodik som jag faktiskt inte hade koll på. Och det blev en totalt misslyckande faktiskt. Då skulle man sen då gå till uppdragsgivaren till sin avrättning då. För att det var ju uppenbart att ingen var nöjd, inte deltagare, inte uppdragsgivare. Vi hade krismöten mitt under leveransen och den här känslan av att så här, höll på att svära här. Att känna att man är körd. Om inte, lite mer bekänt. Att man kör och går till den här avrättningen. Jag fick ingen kindpuss och inga applåder. Men den här känslan av att fullständigt ha misslyckats. Och skammen kopplat till den. Mm. Det här är 10-12 år sedan. Jag kommer fortfarande ihåg hur otroligt jobbigt det var. Faktiskt. Det är det första jag kommer att tänka på.
Mm.
Och i det fallet så var det, apropå vems fel var det då? Jag kan väl tycka med facit i hand att den som på den tiden var min chef kanske skulle satsa ner med mig och säga, hörru Mikael, när du springer iväg och gör det, berätta hur du har tänkt.
Mm.
För då kunde den personen ha sagt, jag tror inte det här kommer funka faktiskt. Eller det där, jag ser hur du har tänkt men det håller inte. För det kan jag nu se tillbaka på den planeringen. Jag hade ju först, jag visste inte vad jag höll på med. Jag visste verkligen inte vad jag höll på med.
Nej.
Trodde jag att jag behärskade saker och ting som jag inte gjorde. Så att det var inte mitt fel.
Det var inte ditt fel.
Det var inte bara mitt fel. Det tycker jag, man kan säga. Liksom. Att har man en juniorkonsult under sina vingar, då får man se till att den sätta ramarna för den personen. Då, kanske.
Mm. Men det är ju svårt att vara ny.
Ja, det är det ju absolut. Definitivt.
Alla har ju rätt att vara nya på jobbet.
Absolut. Så är det. Jag byter ämne.
Ja.
Ett av mina favoritämnen som jag också tycker är kul att jobba med, det är ju ledningsgrupp och ledningsgruppsutveckling. Du har ju lett minst 2 ledningsgrupper som jag vet, förmodligen fler.
Mm.
Hur gör man det?
Ja, det är inte heller så lätt. För det är ju inte, alltså nummer 1 tänker jag, av vilka ska vara med i ledningsgruppen.
Mm.
Bara det är ju svårt. För det handlar ju om människor som vill vara där men kanske inte ska vara där. Och människor som ska vara där men de levererar inte. Alltså det finns ju alla varianter.
Mm.
Men jag skulle ju inte klara mig utan en ledningsgrupp.
Mm.
Som på något vis, det är ju de som gör alla saker som ska göras. Jag finns ju med mera som den personen som tänker och framför saker. Och om ledningsgruppen inte fungerar, då är det ingenting som fungerar på arbetsplatsen. Det finns inte, om det inte finns något flöde ifrån mig till ledningsgruppen fram och tillbaka, så finns det heller ingenting från ledningsgruppen och till medarbetarna.
Mm.
Då blir det ingenting.
Mm.
Så det är svårt med ledningsgrupper.
Mm. Ja, dels pratar du om bemanningen.
Ja.
Och du pratar också om samarbetet inom gruppen.
Ja.
Så, och det är ju 2 i sig stora frågor. Och när vi pratar om bemanning så pratar du dels om... För jag tänker också då att man kan skilja på roll. Vi ska ha rätt roller. Vilka roller behövs?
Ja, men det är det jag menar. Ja, precis.
I förhållande till ledningsgruppens syften. Så det finns ju en personlighetsaspekt.
Ja.
Där de 3 viktigaste är kognitiv förmåga, samvetsgrannhet är den tekniska termen, pålitlighet, målmedvetenhet kan vi säga på vanlig svenska, och vänlighet.
Mm.
Så vi har hög kognitiv förmåga, vi har pålitliga människor som har någon slags miniminivå av vänlighet på personlighetssidan. Då börjar det likna någonting
i
kombination med rätt roller.
Mm.
Men skulle du säga... Men du...
Det är ju inte alltid det är så. Det är ju inte alltid de här kombinationerna finns i ledningsgruppen. Jag kommer ihåg en ledningsgrupp som jag tog över. Då fick jag veta innan jag hade träffat dem för första gången, så fick jag så här lite heads up. Du var beredd på att den här personen, han blir alltid jätteförbannad och skriker ut vad han tycker och tänker.
Mm.
Och det gör att de andra vågar inte säga någonting och det blir bara väldigt obehagligt och sådär. Och ja, så var det ju. Han gjorde ju det. Han skrek och det var väldigt... Han
bokstavligen alltså skrek?
Ja, det var hans sätt att kommunicera och så hade han fått göra alltid. Och ingen hade gjort någonting åt det.
Mm.
Men jag tänkte då att eftersom jag visste det här innan, så tänkte jag att här har ju jag verkligen en möjlighet att visa för gruppen vilken nivå jag lägger det på, vad som är okej och inte okej för mig.
Mm.
Så när han hade det här beteendet så kunde jag på en gång på sittande möte bara lägg av, lägg ner det där.
Mm.
Så gör vi inte här.
Mm.
Och jag tror att han blev så förvånad över att han fick höra det här ifrån den som ledde mötet, så att han tystnade.
Mm.
Och så fort han tystnade och de andra i gruppen förstod att okej, den här ledaren kommer faktiskt säga ifrån,
mm.
så kunde de öppna upp och sen blev det ju bra. Jag fick ju jobba med det här jättemycket och flytta runt på folk och sådär.
Mm.
Men att säga ifrån på en gång vid ett beteende som inte är okej i grupp, kan ju kanske vara lite tufft, för man hänger ut den personen som man säger ifrån till.
Mm.
Men samtidigt vinner man så mycket på gruppnivå,
mm.
så det är värt att göra det.
Mm. Jag råkar dela det och tycker också att man får faktiskt skilja på chefer och medarbetare. Är du chef? Det finns en förväntan här nu.
Ja.
Skärp till dig för bövelen. Liksom.
Ja.
Det här är ingen lekstuga.
Nej.
Och man får nog tåla en och annan smäll. Liksom,
ja.
Den typen. Och i det här fallet så är det inte det du står för. Det är inte kontroversiellt. Det han står för är kontroversiellt.
Ja, liksom. Men precis.
Så att jag tänker att toleransen för märkliga beteenden borde vara ju mindre ju högre upp du sitter i organisationen.
Ja. Man kan tycka det.
Men
jag vet inte om det är så. Men jag vill ändå säga att även om jag säger ifrån på det här sättet,
mm.
så finns ju det kliniskt kärleksfulla finns ju med där i det också. Och det kliniska är ju att jag faktiskt skarpt säger ifrån.
Mm.
Det kärleksfulla är ju att jag gör det ju för att vi alla ska få det bättre tillsammans.
Mm.
Annars skulle jag inte göra det.
Nej.
Så det finns ju med även i de lägena när jag får gå, ja, när det kliniska blir mera tydligt.
Mm.
Var lät det där konstigt?
Nej.
Nej.
Nej, men jag tänker att på engelska finns ju ett begreppspar som är leadership and management,
mm.
som jag tänker liksom är kliniskt kärleksfullt kan vara någon slags synonymt begreppspar.
Ja.
Management handlar om struktur, ordning och reda, förutsättningar. Leadership handlar ju om omtanke, relationer, visionära, energi.
Mm.
Så att jag tänker att det kliniskt kärleksfulla har någon slags engelsk pendang kring leadership och management.
Mm.
Funkar det?
Ja, det funkar.
Ja. Jag har fler saker jag vill prata om, men har du någonting du vill lyfta?
Ja, men jag tänker att vi pratar lite mer om det här med ledningsgrupper,
mm.
och ledningsgruppsutveckling.
Mm.
För att jag vet ju att det finns sådana som dig,
mm.
konsulter man kan ringa till och få hjälp med saker och ting.
Mm.
Och jag har använt mig av sådana som dig i nästan alla mina uppdrag, inte i mitt första uppdrag för 20 år sedan, för då hade jag inte riktigt koll på det här. Men efteråt har jag gjort det alltid, just för att jag jobbar med förändringsledning, så det blir ju tufft läge och särskilt i ledningsgruppen.
Mm.
Och det jag har märkt det är att Man kan, men det hjälper inte att använda sig av en sån som dig om ledningsgruppen inte är mogen eller mottaglig
mm.
för det.
Mm.
Om inte de heller vill vara med på den här förändringsresan,
mm.
så vill inte de träffa en sån som dig,
mm.
som ska göra att vi blir en välfungerande ledningsgrupp.
Mm.
Det är också en utmaning om man har det här motståndet också i ledningsgruppen.
Mm.
Har du varit med om något sånt?
Ja, absolut. Och det finns en nöt som är lite svår att knäcka här. För om vi ser att någon är skeptisk eller tveksam
mm.
eller generellt har svårt att samarbeta, så uppstår frågan varför?
Ah.
Varför är det på detta viset? Och tittar man system, man kan titta på det system, nu blir jag tekniskt då. Man kan titta på det systemteoretiskt
mm.
och man kan titta på det individualpsykologiskt. Tittar man på det systemteoretiskt så kan man tänka sig att saker som gruppens historik.
Mm.
En tidigare ledare för gruppen som kanske inte utövar ett optimalt ledarskap mm. har liksom satt sin psykosociala prägel på gruppen.
Mm.
Och när jag träffar motsvarigheter till dig och vi diskuterar ledningsgruppsutveckling så brukar jag fråga någonting på temat finns det någon grupp som är lite, då ska vi säga, lite svår eller motfalls eller skrev, ja det är han eller hon då. Ja. Är han eller hon sådan i första hand i ledningsgruppskontexten eller ser du också där, till exempel i era en-till-en-samtal eller är det här tydligt när han eller hon leder sitt team?
Mm.
Ju fler kontexter det här syns i, desto mer är det förmodligen en individfråga.
Just det.
Men om det är bara i ledningsgruppen, en till ensamtal går jättebra och han är en jätteskicklig ledare, uppskattad hos sina medarbetare. Mm. Då är det någonting i gruppen, i systemet, i dynamiken som är problemet. Men så finns det ju människor som, ska vi säga då, apropå det vi pratade om tidigare här, som kanske inte vill gå in i det kärleksfulla, som inte har... Som i någon mening brister relationskompetens, som i någon mening har någon slags intimitetsskräck eller som kanske har ett auktoritetsproblem.
Mm.
Ja, då blir det ju svårare.
Ja.
Då kan man ju kalla in 100 som mig.
Ja, det hjälper ju inte.
Om han eller hon verkligen inte vill.
Nej.
Vilket är någonting annat än förmår inte.
Mm. Ja, precis.
Och det finns, jag kan säga att jag så här, kan omedelbart avgöra det.
Nej.
Jag kan bara fråga min uppdragsgivare, han eller hon finns, berätta mer, okej, okay, och så kör vi och så får vi se hur det landar. Men det är jätteklur ekvation alltså.
Mm.
Vad sitter i gruppen, dynamiken i systemet, vad sitter i personen?
Mm.
Jag menar, jag kan ta mig själv, du kan ta dig själv som exempel. Vi kan ju vara alltifrån jättemysiga, härliga, generösa inbjudande.
Mm.
I alla fall jag har tillfällen, jag är inte speciellt trevlig, kort i tonen, irriterad.
Mm.
Samma person.
Mm.
Vad är det som lockar fram det ena eller det andra? Det är ju kontexten.
Mm.
Vart är svamligt?
Det är inte svamligt, utan du beskriver det väldigt bra.
Mm.
Det är inte så lätt att navigera i det här. För de här olika personlighetstyperna och hur villig man är att ta emot saker och ting och vilken roll man har i de här olika grupperna, det vet man ju inte, utan man märker ju det på sittande möte hur det ligger till.
Så är det ju. Jag har haft förmånen att bli tränad av det som jag lite skämsamt beskriver som amerikanska och brittiska superpsykologer, men det är framförallt två kvinnor, kan man tänka på, Susan Gant och Rowena Davis, som är magiker, alltså så otroligt skickliga. Susan sa till mig en gång på någon sån här träning: Mark, när du ska bilda en uppfattning om en grupp, lyssna inte på hur de beskriver sig själva. Till exempel, vi är högt i tak. Titta på vad de gör.
Mm.
Det låter så här löjligt enkelt. Mm. Men titta på vad de gör sig. Vi är högt i tak, men det är någon som inte sitter och debatterar. Ni sitter på dissar varandra. Mm. Nej, vi är jättehögt i tak.
Mm.
Här är en god stämning. Så här. Man ser tre stycken sitta och titta ner i golvet.
Mm.
Så jag tänker också att folk... Det, så här, en individ kan... här är min självbild.
Mm.
Mig som individ. En grupp kan ju också ha en självbild som kan vara helt ute och cykla.
Ja, det är sant.
Och ett narrativ som är lätt att... Har ni högt i tak? Vad bra. Så här... Nej, jag ser att de inte har speciellt högt i tak. Så,
och högt i tak är ju inte samma sak som att man får säga vad som helst.
Nej,
som helst,
eller hur?
Vilket många tror eller tänker. Men du har ju lärt mig att i en grupp så är det ju väldigt viktigt att vi bekräftar varann, att man inte låter någon bli hängande i luften och bara mötas av en total tystnad. Det är inte så trevligt om man blir utsatt för det.
Nej.
Men det här vi har ju pratat om det här många gånger.
Vi har upplevt det.
Vi har också upplevt det, och ja, det var inte trevligt.
Nej.
Men min fråga till dig då, och en fråga som jag har fått flera gånger när jag försöker införa ett sånt här beteende i en grupp, att det är viktigt att vi bekräftar varann, då får jag frågor, ja men hur ska vi hinna göra det?
Mm.
Betyder det att varje gång när någon har sagt något så ska jag då säga att ja, det där var intressant. Vi slösar ju så mycket tid på att säga det här. Jag måste ju få säga det jag vill säga.
Mm.
Och jag vet aldrig riktigt vad jag ska svara på det. Säg något klokt om det här, Mikael, så jag vet vad jag ska svara nästa gång.
Nu behöver jag några sekunder och se var jag ska börja någonstans. Man kan börja så att det finns en idealbild. Idealbilden är då så kallade utforskande klimatet som i sin tur då drivs, om man tänker förhållningssätt, så drivs det av nyfikenhet. I beteendetermer så drivs det av alltså yttranden som var intressant, berätta mer.
Mm.
Man behöver både hitta förhållningssättet, alltså så här, koppla på sig nyfikenhet. Och det där, jag vet inte om det låter krystat eller tillkämpat, men jag påstår att det finns en knapp i hjärnan. Nu ser inte det som jag trycker nu på tinningen, hitta min nyfikenhetsknapp. Jag faktiskt lutar mig fram. Nu kan jag inte göra det som jag sitter här. Då, men lutar mig fram, titta på det. Men det är intressant, berätta mer. Och så kommer beteendekomponenten då, berätta mer. Det är liksom idealbilden. Sen finns det ju någon slags verklighet och det är klart som 17, och det sa jag också i förra podcasten, det är inte bara att det är tillåtet, det är också önskvärt med debatt, frisk debatt.
Mm.
Vänta lite nu vill jag säga det här är viktigt, här är mina argument, och där kan du slinka in saker som ja men eller folk avbryter varandra. Och poängen är att hitta balansen mellan de där två. När man hittar 50% utforskande nyfikenhet, ungefär 50% att argumentera för sin sak, då börjar det likna någonting. Och jag tänker också att när jag så här, går in i min konsultroll och observerar gruppen, så kan man se liksom, ungefär som att titta på om man skulle ha en volymkontroll där man ser som en graf som går upp och ner på en mick. Nu är micken på högsta, alltså nu pratar personen väldigt högt och nu pratar personen väldigt lågt. Man ser det här går upp och ner. Så kommer det i samtalet då så här pikar där det skulle kunna säga, nu är det ett vägval.
Mm.
Nu sa Liselott någonting som är uppenbart viktigt och hon blev helt hängande. Så att jag tänker utifrån din fråga att det handlar om att bevaka de här pikarna, de här vändpunkterna där det finns ett väg. Och nu kan vi antingen gå in i en ja-men-kommunikation där bara irritationen och frustrationen stiger. Eller så går vi in i att i det här, in this moment in the conversation, så går vi in i att lyssna. Gå in för att lyssna. Så att det kanske handlar om att så här, hitta tajmingen och inse så här, om vi går in i det här vägvalet då kommer vi inte komma någon vart. Men då går vi in i det här nyfikna utforskande, ja då kanske det tar lite mer tid om vi säger så. Men för första gången någonsin blir det uttalat. Och jag kommer tänka på när vi jobbar med en av dina ledningsgrupper, jag ska hålla på generell nivå då, men så var det en person som hade en historik, en upplevelse, och som jag upplevde det för första gången i rummet fick sätta ord på sin upplevelse. Och hur det förlöste någonting både för personen och för gruppen. Minns du vad jag pratar om?
Kanske.
Ja, vi ska inte bli för detaljerade. Nej. För vi ska inte nämna personer eller sådär liksom. Men det var ett så länge det som den personen sa inte fick bli uttalat, då hängde det med som ett sänke för hela gruppen.
Just det.
Ja, men den personen fick det sagt. Och bildligt kunde liksom, bildligt talat kunde tolka tårarna. Då kunde hela gruppen gå vidare.
Ja.
Så att det handlar kanske om, förlåt om jag liksom lägger ut texten lite här, men handlar om att inte fingerspitsgefyl kring, här är det faktiskt läge att koppla på sitt nyfikenhet, sin lyssnande, för att antingen personen ska känna sig bekräftad eller för att det här är jäkla viktigt för gruppen och dess arbete. Blev det här flummigt? Eller?
Nej, jag förstår precis vad du menar och jag tror att det är att hitta den här balansen som är svårt. Det är lätt att fastna vid att visst, ja, nu ska vi bekräfta varandra, så nu måste jag komma ihåg och slänga ur med 10 bekräftande på det här mötet. Så att det är det som är viktigt istället för att man faktiskt ska lyssna in som du säger och vara nyfiken när det är läge. Annars får konversationen löpa på. Så det är nog den här balansen. Ja, men jag känner
Tajmingen skulle jag säga.
Ja.
Så här, nu observerar jag som medlem i gruppen att nu är på väg till någonting som har pregnans och viktigt. Här, nu tar jag ett djupt andetag och behärskar mitt ja men till exempel.
Just det.
Så balans och timing. Förlåt att jag avbröt.
Nej, men det är jättebra. Jag är jättetacksam för att du gjorde mig uppmärksam på hur viktigt det här är.
Mm.
Och när jag lyfter det med andra idag så de tycker också att det här är jättebra. Och det är flera som har sagt att ja, men jag har testat det här hemma i familjen när vi sitter och käkar middag. Att, ja, men vi ska vara nyfikna och bekräfta varandra och det funkar jättebra.
Mm.
Så det är enkelt men ändå lite svårt med tajmingen.
Om vi skiljer på kunskap och färdighet, insikten kring det hela är busenkel.
Ja.
Färdigheten är ju ett livslångt projekt,
ja,
tänker
precis.
Jag. Att hela tiden återerövra det där och liksom ha sin, ja, ska vi säga, observerande blick på sig själv, på det system som man befinner sig i.
Mm.
Vilket ju, då kommer vi in på det här begreppsparet som roll och person.
Mm.
Och att vara i roll, då är ju väldigt medveten om kontexten.
Mm.
Varför sitter vi här? Syftet. Vilken roll ska jag ta i det här då?
Mm.
Jag inser att jag har ett ansvar för gruppdynamiken. Så jag väljer mina ord.
Mm.
Är jag i person, då pratar jag så faller min.
Mm.
Och är jag irriterad så sitter jag och pyser ut. Jag kanske bråkar med min kära särbo på morgonen. Mm. Så sitter jag och pyser ut i gruppen. Så här, nej, det hör inte hemma.
Nej.
Gör inte.
Precis.
Vad är roll? Ta roll.
Mm.
Så det är ett begreppspar, att vara roll, att vara person, som jag som på pappret är busenkelt, som säkert tog mig personligen flera år att tillägna mig. Vad betyder det här i praktiken, att vara i roll?
Ja, men vet du, jag skulle vilja säga så här, att för mig har det alltid varit viktigt att vara i roll och att vara privat.
Mm.
Och när jag var ny som chef så var att vara i roll, det blev lite väl stelt, inser jag idag.
Mm.
För på något vis så behöver i alla fall jag krydda den här rollen med min person.
Mm.
För att inte bli alldeles för stel.
Mm.
Och det är egentligen de sista åren, känner jag, som rollen, Pia i rollen och Pia privatpersonen har kunnat mötas på ett hälsosamt sätt som har gjort att jag har blivit bättre i rollen.
Mm.
Den har blivit mer genuin, för det är mera privata Pia. Alltså det finns inslag av privata Pia i rollen som rollen har tjänat på.
Mm.
Förstår du hur jag menar?
100%.
Ja.
100%.
Och det är någonting som jag tror kommer med tiden. Mm. Och med erfarenheten och när man blir lite trygg, när man vet vad man kan och klarar och inte kan och klarar.
Vi har två kommentarer på det. Det ena är ju det att, nu har vi ingen whiteboard här i podden, så jag måste illustrera det muntligt. Men att när jag kliver in i min roll så behöver jag fundera på vad i min personlighet ska jag ta med mig, om jag tar psykologrollen då. Jag ska ta med mig min nyfikenhet, jag ska ta med mig min omtanke, men jag vill också ta med mig mitt mod, för jag behöver utmana personen eller gruppen framför mig. Vad ska jag filtrera bort? Och det är så ett nyckel, filtrera bort. Jag är en skojfrisk person. Jag tycker
precis.
Det är kul att skämta. Jag tycker extra kul med olämpliga skämt. Ju olämpliga desto roligare, så här, fnissigt, lite barnsligt så här. Det ska man nog inte plocka in i konsultationen. Psykologrollen är inte läge för att dra provocerande skämt. Så det handlar ju inte om att göra om sig.
Nej.
Utan det handlar om att fundera på vad ska jag ta med mig in i rollen.
Precis, precis.
Och det andra jag tänker på, har en branschkollega, hej Eva Birgersson på Sandahl Partners. Hon har några slides som jag tycker är fantastiska när hon ska illustrera det här med rollperson. Hon har bilder på Roger Moore, Sean Connery, Daniel Craig och några fler skådespelare som spelar James Bond.
Mm.
Och alla de här skådespelarna går ju in och gör sin tolkning.
Ja.
Jag gillar Sean Connerys tolkning. Ja. Jag gillar Roger Moores tolkning. Jag gillar Daniel Craigs tolkning. Det är olika.
Ja.
Men de här olika skådespelarna tar med. De har ju, jag vet inte att de har det explicita resonemang som jag har. Men de funderar på vad i mig ska jag ta med min roll som James Bond och lämna utanför. Och då tänker jag att om man liksom kan hänga upp i den mån man är osäker på vad det är med att vara i roll och vara stel som du pratar om. Ja, men tänk som en skådespelare då.
Ja. Ja, men lite. Bra beskrivet.
Eller hur?
Bra beskrivet.
Och det är inte bra eller dåligt, det är rätt eller fel. Utan vad är funktionellt?
Ja, liksom. Precis. Vad är funktionellt? Men för mig har det tagit lång tid innan jag kunde sätta ord på de här sakerna. Att det är det som har skett i min ledarroll.
Mm.
Eller hur den har utvecklats till att även öppna dörren för att släppa in mera saker av min privata.
Ja, men så det är ju en resa. Men liksom att ta steget från specialist till medarbetare, det är kanske det största steget. Du får se om du håller med om det. Jag tänker att det är ett mycket större steg att gå till sitt första chefsjobb än att stiga i chefsgraderna.
Ja.
Håller du med om det?
Ja, absolut. Absolut.
För en medarbetare, en specialist, ska liksom svara på frågor och lösa problem. Jag tänker att chefen ska ställa rätt frågor och hjälpa till att definiera problemen.
Och också fronta hela tiden. Man har ju ett mycket större ansvar som chef. Man har också möjlighet att göra saker, men jag håller med dig 100%. Som medarbetare har man också ett stort ansvar, men man har inte det hela ansvaret. Men det har man som chef. Man kan inte värja sig från det.
Nej.
Sen att stiga i graderna, det blir ju egentligen bara, man är ju fortfarande chef. Det är samma jobb, men olika kontext.
Kan du säga någonting om skillnaden med att leda medarbetare och leda chefer? Vad har du för tankar där?
Då kanske jag behöver raljera lite. Får man göra det?
Ja, det får man göra.
Jag har väldigt svårt om jag är chef för medarbetare och medarbetaren ringer och säger jag kan inte komma till jobbet idag för katten är sjuk. Jag blir inte bra i sådana sammanhang. Ett sådant telefonsamtal skulle jag aldrig få ifrån en chef.
Nej.
Att jag kan inte komma till jobbet idag för katten är sjuk. För chefen skulle lösa det och komma till jobbet. Och jag ber om ursäkt till alla som lyssnar. Jag menar inget illa med det här. Och jag sa från början att jag raljerar. Ja, bara för att det ska bli tydligt.
Ja.
Så därför så tycker jag det är lättare att leda en chef. För har man valt att bli chef så har man också valt att ta ett större ansvar med allt vad det innebär. Och då gör man det också. Så därför tycker jag att det ju längre upp man kommer desto lättare blir det. För mig är det svårare att jobba direkt med medarbetare på golvet. För de har en annan vardag och behöver en annan typ av ledarskap än vad jag kan erbjuda.
Och jag ser det då, för då man kan se det här, dels du beskriver nu då att vi är inne på någonting som skulle kunna vara lite kontroversiellt då, för jag förstår det här med religion.
Menar verkligen inget illa med det. Jag sa det som ett exempel för att det skulle bli tydligt, och då menar jag inte att alla medarbetare beter sig så här, utan det får liksom på något vis vara en generell beskrivning för, ja.
Jag förstår, jag tror också att lyssnaren förstår detta. Så på det sättet kanske det är lättare att vara chefer, för man kan anta att det blir en mindre andel av katten är sjuk. Utan så här, jag har problem, jag löser det. Men utmaningen blir då om du har en ledningsgrupp som sagt, och det kanske inte alla vill eller vill dra samma håll, då blir det kanske svårare.
Ja, så kan det vara, men som chef så vet man ju också att, hur ska jag säga det här? Alltså, det finns ju alltid en risk, eller vad jag ska säga, att man får flytta på sig helt enkelt. Att man hamnar i en exit-situation eller att man faktiskt får gå till ett annat uppdrag. Det finns alla möjliga varianter på det. Men att man inte får vara kvar i den chefsrollen för att man inte kan genomföra uppdraget tillräckligt bra helt enkelt.
Men alltså, det där är superintressant. Det där, nu så här. Jag kan säga så här. i min konsulterfarenhet, jag har jobbat med alla möjliga chefer och sektorer, uppe på kommundirektör, generaldirektör eller vd-nivå, till första linjens chefer. Och jag, ett mysterium som jag inte fattar det, jag ser ju att rätt många chefer får fortsätta fast de uppenbarligen inte rätt person på rätt plats.
Ja.
Jag funderar på, vad är problemet? Är vi konflikträdda? Vad är problemet? Hur kommer det sig att... Mm. För det finns, precis som de flesta medarbetare naturligtvis löser sitt kattproblem, så de allra flesta chefer löser den här typen av problem. Men det finns faktiskt en andel chefer som uppenbart är fel person på fel plats, som faktiskt saboterar, som man inte flyttar på.
Ja.
Vet du vad jag menar?
Ja, jag vet precis vad du menar.
Hur ska man förstå det här fenomenet?
Ja, men alltså, jag vet inte ens om det går att förstå, utan det är nog snarare att konstatera att här är, det är en bugg i systemet här när vi inte gör det vi behöver göra. Men att faktiskt göra en exit eller att flytta på en person på det här viset för att man inte funkar, det är ju... Det är ju komplicerat och det är känslosamt och det är svårt och det finns alla knepiga delar finns ju med i det. Och det är inte alla som är beredda att kasta sig in i det och göra det. Det är lättare att låta det vara som det är. Jag tror det, jag vet inte. Jag har inte läst någonting om det, utan det är bara vad jag tror. Men jag har sett, jag skulle vilja säga på alla mina arbetsplatser jag har varit på, har jag sett att det är så här. Och jag blir lika förvånad som du varje gång.
Att det varför är så. Får detta fortgå? För att en mindre fungerande chef har en enorm inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, på produktiviteten, på stressen, på personalomsättning, på arbetsgivarvarumärket. Det finns så många ringar på vattneteffekter här. Och jag har varit med om, jag ska inte säga att det har hänt ofta, men jag har varit med om några gånger. Där jag i försnacket med motsvarighet till dig diskuterat den eller den i ledningsgruppen, hur är det med honom eller henne? Vi testar kör ledningsgruppsutvecklingen. Uppenbart att det inte går. Så att man kallar in konsulter och man ser hur det spetsar till sig. Sen gör man sig av med den här chefen efteråt. För att liksom, nu går det inte längre, det blir så tillspetsat. Men det här har ju pågått i flera år. Jag är jätteförvånad över det faktiskt. Där finns någonting, jag vet inte om det är brist på civilkurage, integritet, mod.
Ja, jag tror mod tror jag mycket, för att man behöver vara ganska modig för att överhuvudtaget ge sig in i en sån här process. Just för att det blir mycket känslor i gungning som behöver hanteras, inte bara hos personen det handlar om utan även personerna runt omkring. Så det får ju ringar på vattnet som kan pågå ganska länge och då i sin tur påverka andra saker, till och med resultatet och leveransen av det vi faktiskt ska göra. Så det här behöver man ju ha tänkt igenom innan man gör det här. Men alltså, vi måste göra det. Jag tänker att vi sköter inte vårt chefsuppdrag om vi inte även tar hand om de obekväma sakerna. Det är bara att göra. Blir jag klinisk. Men även en sån här sak gör jag kärleksfullt. För det finns ju en omtanke om alla inblandade, inklusive den personen det gäller, att det ska bli bra för den någon annanstans. Det här är fel sammanhang för dig nu.
Precis.
Så det gör det.
Ja, gör ryckplåstret faktiskt.
Jajamensan.
Och igen, bara för att runda av den delen, precis som du var själv inne på, de allra flesta medarbetare löser sina kattproblem. Och jag vill inte liksom bli en av de här som sitter och bashar chefer. Jag i min konsultroll vet hur jäkla svårt uppdraget är. De flesta chefer kämpar på, gör ett bra jobb, så vi är supertydliga här. Men det finns en andel som jag funderar på, hur kan det här fortsätta?
Men jag håller med.
Vet du det, Pia, att tiden går fort om man har roligt?
Nej,
vi har
tråkigt.
Suttit här en timme. För mig känns det som 5 minuter.
Ja, men absolut. Och jag måste ju få säga en sak innan vi avslutar. För det hade jag tänkt att jag vill skicka med till den som lyssnar på det här. Och det är ett tips som är väldigt bra. När man är chef och ledare så ibland så börjar ju den här inre rösten prata till en ganska kritiskt och sådär. Den är ju ganska hård. I alla fall min inre röst är hård emot mig. Då var det en person som sa till mig så här, ja men Pia, ta fram mobiltelefonen och så spelar du in vad rösten säger.
Mm-hmm.
Och så lyssnar du på det där sen och så spelar du in svaret på det. Så när min röst börjar där, ja Pia, det där kunde du ha gjort mycket bättre och hur kunde du säga det där på mötet, märkte du inte? När det där drar igång, då tar jag fram mobilen och så spelar jag in den här rösten.
Mm-hmm.
Och sen lyssnar jag på det och ofta blir jag ju väldigt, men alltså hallå.
Mm.
Och då kan jag spela in ett svar och sen lyssnar jag på svaret och sen är det väldigt lätt att gå vidare.
Det är ett
tips ifrån mig.
Det är ett jättekul tips. Det tror jag ska tillämpa själv.
Ja, men gör det.
För det är precis som du säger. Det är lätt att vara kritisk mot sig själv.
Ja.
Och banna sig och straffa sig. Och vältra sig i ens egen värdelöshet.
Ja, precis.
När alla andra runt omkring tycker att du är faktiskt rätt okej.
Ja, ja.
Mm. Jättebra. Du, finns av allt jag snackat om. Någonting som dröjer kvar? Någonting du tyckte var extra spännande?
Ja, men jag tycker allt är spännande. Jag är ju en stor fan av området ledarskap ur alla perspektiv. Så att sitta och prata om det här i en hel timme, det har varit jätteroligt. Mm. Synd att vi inte har en timme
jag
till.
Vet. Jag sa det till min förra gäst, för när vi var inne på en avrundning så kunde vi inte runda av.
Nej, det är svårt. Ja.
Jag sa det, för bjuder in dig igen. Så är det samma sak till dig, om du vill. Så jag bjuder in dig igen,
ja,
Pia.
Jag kommer tillbaka.
Så dyker vi in i nya ämnen.
Ja.
Så tack för att du inte bara var med här, Pia. Du har som sagt transporterat dig hela vägen från Nyköping här en vintrig, blåsig morgon.
Ja, en vårdag, en vintrig vårdag.
En vintrig vårdag.
Ja.
Så jag är jätteglad och tacksam för att du ville komma.
Tack för att jag fick komma.
Jag, som jag sa, kände att det bara gått 5 minuter. För mig är det ett kvitto på att det varit ett intressant samtal.
Ja.
Jävlar vad tiden flög iväg. Så runder vi av lite snyggt här helt enkelt.
Ja.
Tack för att du ville lyssna.